Generation Z är födda mellan 1995 och 2005 och är av många ansedda som en komplex generation. Som den första generationen att växa upp med dagens teknik, typ smarta telefoner, sökmotorer och rörlig media, är de snabba att hitta kunskap och att behärska tekniken. Men vilka värderingar har de och vilka är deras prioriteringar? Generellt, men också när det kommer till privatekonomiska frågor som pensioner. Idag har vi bjudit hit Martin Björgell från Handelsbanken för att prata om just generation Z, som den här generationen heter. Välkommen till oss, Martin.
Ja, men stort tack. Jättekul att få vara med här.
Och vi är jätteglada att du är här. Vad är din roll? Är du privatekonom?
Ja, men jag jobbar som pensionsexpert på Handelsbanken. Men är också chef över erbjudande pension och försäkringar. Så min roll är att tillsammans med duktiga kollegor sätta ihop både de produkter, erbjudanden, digitala tjänster och olika försäkringsprodukter som vi säljer från idag 4 olika försäkringsbolag. Så vi säljer ju inte bara Handelsbankens försäkringar utan även från flera andra samarbetspartners.
Mm-hmm. Där ser man, det visste inte jag.
Så är det.
Lär jag mig något nytt också. Och du sitter ju centralt på Handelsbanken.
Ja, men precis. Mm. Men har en lång bakgrund som rådgivare själv och kontorschef ute på våra kontor. Så att jag både suttit i situationen och träffar många, både unga och gamla, som funderar över sina pensioner. Och nu istället har jag en roll där jag stöttar dem som gör affärer och träffar våra kunder.
Det är ju superbra, för då vet du exakt hur det är att sitta där och vilka frågor man har.
Och ändå inte, eftersom mycket förändras snabbt. Så att, vi jobbar hela tiden med det, att det finns en rörlighet mellan att jobba internt och att jobba med kund. För man har olika perspektiv. Och hela vårt syfte, det vi finns till för, det är ju för att hjälpa människor. Det är inte alltid det som man kanske tänker spontant, eller det pratas mest om i samhällsdebatten kring bankens roll, men i slutändan är det ju faktiskt det handlar om, att vi hjälper privatpersoner och företag att växa sin ekonomi, få en större trygghet och också kunskap kring till exempel sina pensioner.
Vem är du privat då?
Bor i Stockholm just nu, men kommer, som man kanske hör, från Skåne. Privat är jag sedan barnsben aktiv i scoutrörelsen och har långt engagemang också i civilsamhället. Så jag sitter också till exempel med i BRIS styrelse. Så att hur den unga generationen mår och vad som kretsar i deras huvud och tankar och känslor är någonting som jag jobbar med också privat, så att säga.
Mm, det är perfekt för den här podden faktiskt. Och med oss i podden här har vi också Dan Adelsson Björk, vår pensionsekonom.
Hej!
Hej! Det är bra med dig också.
Ja, absolut. Ja,
det låter härligt. Och vi ska prata just om de unga vuxna, generation Z som de kallas för. De är födda någonstans från mitten av 90-talet och 10-15 år framåt. Så där det varierar faktiskt när man kollar lite igen och försöker ta reda på exakt ålder på de här. Men ibland så möter ni ju dem på bankkontoren eller hänger de bara i internetbanken?
Man kan väl generellt säga att nästan 99% av våra kundmöten sker idag digitalt.
Mm.
Men det ena utesluter inte det andra. Så även om alla, oavsett ålder, ofta loggar in ibland flera gånger om dagen i mobilappen, så finns det situationer när man vill hålla någon i handen och komma till något av våra 207 kontor i hela Sverige.
Mm.
Och det kan vara situationer när det är något som känns komplext. När man ska byta bostad, prata om sitt bolån, när man ska teckna en försäkring eller kanske har bildat familj och undrar hur påverkar det mig och min partner. Då finns vi där varje dag runt om i hela landet.
Mm. Men de här unga då, vad vill de prata om?
Ja, men det beror ju väldigt mycket på vilken situation man är. Så att jag tror att det vi ser är att många vill prata med en riktig människa när det är de här stora besluten i livet och händelser som man inte har provat för. Det kan vara när man köper sin första bostad, när man bildar familj, när man inser att familjejuridik är lite komplext och man kanske börjar få en eller två eller tre pensionsförsäkringar från olika anställningar. I alla de situationerna så vill många ändå få lite hjälp.
Och hålla någon i handen liksom.
Jag tycker att man ska ta den hjälpen. Det är liksom inte några konstigheter. Man behöver ju inte klara allting själv. Oavsett hur digital man är. Utan man har ju fokus på sitt liv. Eller våra företagskunder har fokus på sitt företag. Det är det man brinner för. Man behöver ju inte också vara expert på pensioner. Utan det kan ju vi vara.
Mm. Och det är ni också. Och jag tänker att det faktum att de har vuxit upp med en telefon i handen måste ju ha påverkat den här generationen på olika sätt. Men också en orolig omvärld där mycket sker väldigt snabbt. Och pandemin såklart, många av dem gick ju fortfarande i skolan faktiskt och blev isolerade. Och vi har gjort några påstående om generation Z som vi tänker att du ska få besvara. Och du får gärna jämföra då den här generationen mot de tidigare generationerna X och Y, hur de betedde sig. Och svara utifrån vad du har sett både privat och i jobbet såklart. Och det första påståendet, det kommer här. Generation Z har svårt att vänta på något som de verkligen vill ha. Vill man ha en ny jacka, ja då beställer man den direkt och betalar på kredit. Stämmer det?
Ja, och det gäller ju tyvärr inte bara för generation Z. Utan det vi kan se i statistik också från Kronofogden, det är att skuldbeloppet, särskilt för unga mellan 18 och 25, ökar. Och det ökar snabbt. Om man pratar lite om en köp nu, betala sen-kultur. Och här är det så att de största ingivarna, alltså de som man har en skuld till, det är aktörer kopplade till näthandel och telefoni. Och ökningstakten är särskilt hög bland unga tjejer, kopplat till just konsumtion. Mm. Och man tror att det här beror på dels effekterna av sociala medier och känslan av att vilja räcka till och passa in i den här normen av hur man ska se ut, vad man ska ha för någonting. Mm. Men det är inte hela bilden, utan unga som grupp är en mosaik av människor och en mångfald, så att det finns också en stor grupp som är precis tvärtom, så att det är långt ifrån alla unga som har konsumtionskrediter, men en ökande andel har det.
Mm. Men det är alltså inget nytt beteende, utan de har ärvt det beteendet från tidigare generationer, känner ni?
Ja, man kan ju konstatera att många generationer har under många år levt generellt över sina tillgångar i tider av låga räntor och byggt upp konsumtionskrediter. Man kanske har använt växande bostadsvärden som en bankomat och fortsatt handla utan att det riktigt har märkts effekterna. Men det ser vi tydligt nu tyvärr.
Mm. Då ska du få svara på ett annat påstående. Generation Z vill gärna ha pengar på banken. Det ger trygghet. Är det så?
Mycket studier pekar på det. Ungdomsbarometern som kom med sin generationsrapport nu under våren 2024 pekar på det här. Och 6 av 10 unga säger att man stressar över ekonomin mer än en gång i veckan. Men fler än hälften säger att tjäna pengar är det viktigaste just nu. Så att en stor grupp av unga idag prioriterar att ha ett ekonomiskt självförtroende och självständighet.
Jag kommer lite tvärtom här då. Generation Z lever idag, för imorgon kan det vara för sent. Ett litet spara och slösa beteende sådär.
Ja, men jag tror att det finns den här motvikten, ja, att alla unga är inte lika. För vi ser ju samtidigt att medlemskapen och engagemangen i till exempel unga aktiesparare har ökat under många år. Så det är många unga som har ett intresse för investeringar och att placera på börsen. Och vi ser också sådana här trender som det har talats mycket om. FIRE till exempel, Financial Independent, Retire Early. Men det har också kommit i sen tid ett tillägg till det, Coast FIRE.
Aha.
Att man då snabbt bygger upp ett kapital, men sen liksom inte fortsätter att maxa sitt sparande hela livet för att gå sådär riktigt tidigt i pension. Utan man bygger upp en klumpsumma, till exempel genom att bo hemma och jobba extra tidiga åren. Försöker bygga upp ett kapital som sen får växa på börsen. Medan man då kan ha ett lite friare arbetsliv fram till ordinarie pensionsålder.
Mm, det känns ju faktiskt alltså, lite bättre tycker jag än den här FIRE.
Jag tänker att det här, vi kommer se att det ser olika ut. Yrkeslivet kommer nog inte vara lika linjärt som tidigare generationer kanske har tänkt att det är. Utan unga idag förväntar sig och kommer agera på ett annat sätt. Både för att man vill och för att man kanske blir tvungen till det.
Mm. Det här med studier då? Alltså generation Z, tar de studierna på allvar och pluggar gärna och länge och etablerar sig ganska sent på arbetsmarknaden, eller?
Så är det, och det har vi ju sett egentligen under ganska många år, en trend ditåt. Och det beror dels på att arbetsmarknaden i Sverige har förändrats så att det ställs större krav på att man är högutbildad eller har vidareutbildat sig för att få den allt mer kvalificerade arbetskraften eller arbetsuppgifterna som finns i Sverige. Så andelen instegsjobb eller det som ibland pratas i den politiska debatten som enkla jobb har relativt sett blivit färre. Och det ställer ju väldigt stora krav på den ungdomsgeneration som finns att vidareutbilda sig och kanske inte bara göra det en gång i livet utan kontinuerligt under livet fortsätta vara aktuell på arbetsmarknaden.
Mm. Intressant. Och då generation Z vill gärna skaffa bostad men har svårt att komma in på bostadsmarknaden.
Ja, tyvärr.
Det är någonting ni ser. Ja.
Och här kan vi titta på studier från till exempel Hyresgästföreningen som har ställt frågan till unga vuxna mellan 20 och 27 år. Och då svarar nästan en tredjedel att man ofrivilligt bor kvar hemma. Och en väldigt hög andel av dem säger att jag skulle vilja ha en bostad. Det är nästan 200 000 unga som idag bor kvar hemma hos sina föräldrar men som skulle vilja ha ett eget boende men känner att det finns ingen möjlighet att varken hitta en hyresrätt eller med de bostadspriser som finns att köpa en bostadsrätt. Och det här har fördubblats under den senaste 25-årsperioden. Andelen unga som fortfarande i ganska långt upp i vuxen ålder bor kvar hemma.
Mm.
Och det är nästan så att var tredje ung oroar sig idag för att inte hitta en bostad i framtiden. Och ungefär lika många tvekar inför att också bilda familj på grund av sin bostadssituation.
Nej, inte bra. Får jag bara fortsätta innan vi släpper in Dan här med nästa påstående? Är det beroende på att det är höga bostadskostnader? Är det det som påverkar det här eller är det att det inte finns bostäder?
Det är en kombination. Det byggs för lite har gjort det under många år. Så
att ja, men har de råd att köpa
en bostadsbrist? Ja. Men dessutom så har bostadspriserna ökat. Så möjligheterna för en ung idag att spara till en insats, om inte föräldrarna har gjort det, är ju nästan obefintlig. Men det är då dessutom svårt att hitta ett första eller ibland till och med ett andrahandskontrakt som ung på bostadsmarknaden.
Och hur är det med arbetstider då? För att det pratas ju mycket om ökad flexibilitet och såna här saker, men är det inte så att generation Z egentligen söker trygga anställningar? Man vill inte bli en gigjobbare, eller hur är det?
Jag tror också att det är så att många kanske inte har ett val, utan man vill gärna ha en stabil arbetsgivare och vi ser det i trender att man söker sig gärna till det. Men långt ifrån alla har den etableringen på arbetsmarknaden utan man tvingas in i osäkra anställningar i många parallella arbeten för att man inte kan jobba heltid eller man lyckas inte ta sig in på arbetsmarknaden. Och då sätts många till den här gig-ekonomin där det behövs mer reglering inte bara i Sverige utan i hela EU för att skapa tryggare anställningsförhållanden. Men vi ser att unga, om de får välja, väljer gärna en stabil arbetsgivare som har kollektivavtal där man också får tjänstepension. Och det är många unga medvetna om att man vill ha och kräva det från sin arbetsgivare.
Ja, det gör mig lite glad faktiskt. Vi går vidare. Generation Z har gärna en partner och långa förhållanden tidigt.
Det man kan se i studier är att generation Z, eller den dagens ungdomsgeneration, är mer familjetillvända än tidigare generationer. Så delvis kanske jag är ett trygghetssökande. Men synen på familjen är också annorlunda. Så att unga idag har inte samma syn på kärnfamilj eller tvåsamhet utan man kanske har flera partners. Det är inte ovanligt med familjebildningar där man inte är två utan kanske tre stycken. Man har öppna förhållanden där det är i samtycke helt okej att dela partners med flera. Så att det här tror jag att vi också i branschen behöver ta till oss att familjer ser olika ut. Hur vi har utformat till exempel efterlevande skydd och förmånstagarförordnande behöver anpassas till att familjer inte längre är kärnfamilj utan stjärnfamilj.
Mm. Fast det där brukar det ju tas upp i riksdagen regelbundet. Vid varje riksmöte så är det någon riksdagsledamot från valfri partifärg som väcker en enskild motion om att familjer ser annorlunda ut idag. Men de brukar bli brutalt nedröstade och då är argumentet liksom att ja, men har du ingen fast partner, sambo, registrerad partner eller make, då kanske du inte ska ha någon förmånstagare till pensionen istället. Då är det bättre att du får de här arvsvinsterna. Kan man inte se på det så då?
Det finns nog väldigt olika partnersammansättningar och olika grad av löshet och utbytbarhet i det där. Det finns ju många som väljer att leva ett väldigt långt gemensamt liv, men med kanske då där man är tre vuxna som delar kärleksrelationen och bostad och liknande. Så att jag tror att det finns skäl både från politiken och bolagen och branschen att välkomna, öppna och bara se det faktum att människor vill välja själv och man väljer olika.
Intressant. Om vi går över till vänner då. Är det så att för generation Z, då är vänner visserligen viktiga, men man kan ha vänner på nätet som man egentligen inte träffar speciellt mycket eller inte alls i fysiskt gestaltning. Är det så?
Ja, men det är mycket tydligt på det. igen, ungdomsbarometerns generationsstudie pekar på att unga skattar vänner och vänskapsrelationer väldigt högt idag. Men hur man möts ser olika ut, och generellt är det så att färre unga idag säger att man har många riktigt nära vänner, så färre riktigt nära vänner men väldigt många fler som man har interaktion med och uppskattar.
Generation Z vill ha koll på sina pensioner, tror jag.
Och det visar ju inte minst statistik från min pension. Jag lyssnade på förra avsnittet och det var ju väldigt tydligt att 300 000 nya användare, varav 60% av dem är relativt sett då unga. Så att, det är klart att unga också är intresserade av sina pensioner, precis som de flesta väl är.
Och det finns ju två typer av tjänstepension, om vi pratar tjänstepension då. Dels förmånsbestämd, och så finns det något som heter premiebestämd. Och med en förmånsbestämd tjänstepension, då är man ju garanterad en viss procent av slutlönen när man går i pension. Och i dessa fall så finns det ju ingen möjlighet för pensionsspararna att själv välja hur pengarna placeras eller förvaltas. Men med en premiebestämd tjänstepension, då betalas det ju in en viss procentsats av lönen, och sedan beror pensionens storlek i framtiden på hur dessa pengar förvaltas. Och här har ju vi intressant statistik på min pension. För de som är födda på 60, 70 och även 80-talet, där finns det inslag av förmånsbestämda pensioner. Men tittar vi på generation Z och framåt, då är det enbart premiebestämd tjänstepension. Och det är också allt fler som får tjänstepension direkt när de börjar jobba. Det är ju inte som förr om åren att man vackert fick vänta till 28 års ålder. Det gäller ju många gånger för föräldragenerationen. Och till skillnad från dagens pensionärer så kommer man ju ha ansenliga belopp i premiepensionsfonder. Och kan ju öka en hel del med ränta på ränta och sådär fram till pensionsdagen. Hur ska man tänka här som ung pensionssparare? Skiljer det sig mot hur det har varit tidigare?
Ja, och det visar forskning också att dagens pensionssystem bygger ju väldigt mycket mer på eget ansvar och att man behöver ta en större del i hur pensionerna utvecklas och förvaltas. Generellt kan man ju säga att de flesta inkomster under livet räknas, så att det fyller på den allmänna pensionen, och det tillsammans med då tjänstepensioner från jobbet kommer att stå för en allt större del av de framtida pensionerna, just för att man får pension under längre tid i yrkeslivet, som du är inne på, inte längre från 28 från jobbet utan kanske från första anställningsdagen. Så att redan idag är det så att tjänstepensioner från jobbet för många, till exempel höginkomsttagare, kan utgöra halva den framtida pensionen. Så därför tror jag att intresset och behovet att vara aktiv här kommer att öka. Och vi ser då i studier som Pensionsmyndigheten har gjort, när man har räknat, att för den som då till exempel byter från det som ofta är den förvalda traditionella försäkringen om man jobbar med kollektivavtal till en fondförsäkring, så i genomsnitt ökar utbetalningarna från tjänstepensionen med 14%. Trots det så gör ju de flesta idag inget aktivt val utan ligger kvar i den förvalda lösningen som generellt då har lite lägre risk. Allt annat lika, med lång tid kvar till pension, så kan alltså många unga idag välja en annan förvaltningsform, välja ett fondförsäkringsbolag istället med chans till hög avkastning. Och då ska man ju lägga till brasklappen att sparande i fonder är ju ingen garanti. Värdet kan både öka och minska, och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Men man har en annan avkastningsmöjlighet här då, menar du? Det är det som är det som gör att man kan få ett annat utfall på pensionsdagen. Men hur kan man göra pensionen till en plånboksfråga idag då? Det är ju så långt kvar till utbetalning för den här generationen. Hur kan man engagera sig i någonting som är så avlägset?
Dels är det ju kul, men det många inte tänker på, det är ju att man förr eller senare kommer man, när de allra flesta blir pensionsmiljonärer. Jag tänker
vad bra ord.
Det budskapet till den unga generationen, om de lyssnar här eller om du är förälder till någon i den unga generationen, att om man hade haft 1 miljon kronor på sitt konto, då hade man ju tänkt att det var väldigt mycket pengar. Det här måste jag verkligen göra något bra av och ta ansvar för. Så tycker jag att man ska tänka med sina pensioner, att även om de är utspridda och finns på olika ställen, så är ju min pension ett jättebra verktyg att få överblick och se hur mycket är det på totalen. Och också där det finns tips i verktygen om man loggar in, att se lite utifrån sin ålder till exempel, vad skulle jag kunna göra för att påverka min pension?
Mm. Jag gillar ditt ord, pensionsmiljoner.
Känns det inte lite härligt? Liksom,
jättehärligt,
ändå?
För det är det.
Mm.
Ja.
Det är ju riktiga pengar man har jobbat ihop själv. Det är faktiskt inte så att de bara uppstår, utan det där är ju resultatet av många års arbete. Mm. Från kanske det första jobbet när man kommer in på arbetsmarknaden, extra jobben medan man pluggar, hela karriären, åren där man är föräldraledig. Allt det ger ju insättningar till pensionen.
Mm, verkligen, och det blir miljoner. Men en del i generation Z är ju faktiskt redan föräldrar. De har blivit ganska gamla ändå. Och många lever i tvåsamhet och kanske i tresamhet, som vi pratade om tidigare. Kommer man dela mer lika på föräldraledigheten och leva mer jämställt, tror du, eftersom banker och pensionsbolag och staten informerar just om hur livsval kan påverka pensionerna? Eller är medvetna privatekonomiska beslut inte en generationsfråga kanske?
Tyvärr är det inte så tydligt en generationsfråga, men jag hoppas verkligen att vi tillsammans med de insatser som både banker och försäkringsbolag gör i allt högre utsträckning kan hjälpa till att uppnå en skillnad här. Vi ser idag att det skiljer nästan 7000 i månaden i pension livet ut mellan män och kvinnor, och det beror på strukturer i arbetslivet, det beror på icke-jämställda löner, men det beror också på de livsval man gör, där många idag inte till exempel delar lika. Sen behöver man ju inte göra det, utan alla väljer helt och hållet själv. Men jag tycker att man behöver vara medveten om effekterna av detta.
Mm.
Och vi ser inte egentligen någon tydlig förändring i statistiken. Utan sen den tredje månaden infördes i föräldraledigheten, det som kallas pappamånad, så har egentligen ingen förändring skett. Utan kvinnor tar fortfarande 70% av föräldradagarna. Det senaste decenniet så det ser likadant ut. Kvinnor tar ungefär 60% av alla vab-dagar. Oavsett om vi pratar om det här så händer det exakt ingenting i statistiken. Och det är trots allt, jag har räknat på det här, och om man skulle ta lika på föräldraledigheten under barnets första år, alltså 6 månader var, så finns det i de flesta kollektivavtal då föräldralön, som innebär att hushållet får en högre gemensam inkomst om man delar lika. Så det är en myt att man tjänar på att den som tjänar minst, vilket då strukturellt oftast är kvinnan, att hon är hemma mer. Utan fler föräldrar borde tänka att dela lika, det blir bättre för hela familjen och båda två. Och om man då inte vill dela lika av någon anledning, se till att kompensera varandra för det.
Mm. Det här är så himla spännande. För något år sedan så tittade jag verkligen på det här. Om det skiljer sig i homosexuella par, där det är två kvinnor som lever tillsammans. Och det gör det.
Det gör det.
Då är man mer jämställd.
Mm.
Det tycker jag är jättefascinerande faktiskt.
Både och, för det blir ju också alltid ett väldigt planerat föräldraskap där man inte sällan då har pratat med varandra. För det finns lite skillnader i statistik att generellt kvinnor som är höginkomsttagare, där ser uttaget lite annorlunda ut. Så att där har man en något bättre fördelning. Så att jag tror att det är den här myten som lever kvar lite, att i förhållanden, om det är så att kvinnan tjänar lite mindre, så tror många att man tjänar på att hon är hemma mer. Men det är alltså fel, så den myten ska vi gemensamt se till att döda. Dessutom ser vi att i relationer där man delar mer lika på föräldraledigheten, så gör man det generellt med andra saker i livet. Oavlönat hemarbete till exempel, uttag av vab-dagar, det ger kvinnor en bättre förankring på arbetsmarknaden, det ger en bättre karriärutveckling, och det gynnar ju faktiskt hushållets gemensamma inkomst. Mm. Plus att det är det enda schyssta sättet att lösa det på.
Och jag tror faktiskt att det är så man håller äktenskapet vid liv också.
Ja, och sen den här plånboksfrågan, det är många som går vilse i den. Just att man tjänar på att dela på dagen i större utsträckning, det beror ju just på att väldigt många har de här avtalen via jobbet som fyller ut, och där man får den här extra inkomsten. Sen ska man ju klart för sig att det finns bortre tidsgränser för både de här föräldrapenningdagarna förstås, men också föräldralöner via arbetet. Och i många avtal så finns det också en bortre gräns för när man får inbetalning till tjänstepensionen när man är föräldraledig. Så därför så sammantaget är därför det lönar sig att i större utsträckning dela lika.
En uppmaning också till alla de som är kanske företagare som lyssnar, som inte har kollektivavtal. Många där tar ju ansvar och sätter av tjänstepension, men kanske inte är HR-experter och ger också den här föräldralönen. Det är ju ett val man kan välja för att vara en attraktiv arbetsgivare och se till att man skapar förutsättningar för sina anställda oavsett kön att få ett jämställt och ekonomiskt liv där hemma. Och det gynnar också då kvinnor på arbetsplatsen att inte vara frånvarande lika mycket. Så att du som är företagare, då finns ju inte föräldralönen automatiskt, men man kan absolut spegla ett kollektivavtal och se till att erbjuda det ändå.
Och det här med privatsparande då, där finns det ju olika uppfattningar. Alltså, vissa hävdar ju att det är viktigt med privatsparande till ålderns höst vid sidan om allmän pension och tjänstepension för att man ska få den inkomst som man vill ha i framtiden sammantaget. Men sen finns det ju andra som menar att de flesta som sparar i privata pensionsförsäkringar och individuella pensionssparanden, IPS som det hette, de satte av så små belopp. Och det spelade liksom mindre roll att den här generella avdragsrätten för privat pension försvann. Och som ung är det då viktigare att fokusera på arbetslivet och inte minst tjänstepensionen, eftersom det är ju det som bygger pensionen snarare än ett privat sparande. Vad tycker du om de här två ganska olika synsätten?
Jag tror så här, först och främst så ska man tänka att de allra flesta i Sverige får en ändå hyggligt bra pension. Dels ifrån den allmänna grundläggande pensionen, och även om man under lång tid har haft svaga inkomster så har vi trygghetssystem med garantipension och äldreförsörjningsstöd och inkomstpensionstillägg och så vidare som ger en bra grundtrygghet. Sen får många då som sagt en bra och en allt stigande del från sin tjänstepension. Det sammantaget ger höga så kallade kompensationsgrader, alltså en stor andel av slutlönen får de flesta i pension. Jag tycker att man ska vara lite källkritisk som konsument. De bolag och experter som ropar högst om att vi måste ha ett nytt statligt skattegynnat avdragsgillt sparande, det gör man ju för att man vill sälja sina pensionsprodukter. Och inte sällan så är det pensionsprodukter med höga avgifter, eller så lockar man med noll i skalavgift, men istället uppmuntra att köpa fonder med höga förvaltningsavgifter. Så det finns alltid ett intresse i varför man tjatar om att man måste ha ett högt eget sparande. Så att tänk till lite i vilket behov man har, vilka pensionsdrömmar har man. Ett eget sparande är dock jätteviktigt för många, för det möjliggör flexibilitet att till exempel gå i pension tidigare än att jobba hela vägen till eller förbi sin riktålder. Och för de som sparade snittet när det fanns en avdragsrätt, ungefär 500 kronor i månaden, gör man det från 25-30 års åldern så kan det ge ett tillskott motsvarande ungefär 10% av det man får i den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Och det är ju absolut pengar, så att det är ju inte oviktigt. Men man ska inte överskatta effekten av det privata sparandet.
Mm, väldigt bra sagt. Vågar vi sia om framtiden då? När och hur kommer de här generation X kunna gå i pension? Vad tror vi?
Ja, många kommer behöva gå i pension vid 69 eller 70 år för att kalkylen ska gå ihop. Och det bygger just på att om man lever 3 år längre än tidigare generationer, då måste jag kanske jobba motsvarande 2 av de 3 åren för att kalkylen ska gå ihop, i alla fall för den allmänna pensionen. Men jag kommer även i framtiden att ha stora möjligheter att avgöra när och hur jag går i pension, men intervallet för tidigaste uttagsålder och när jag har möjlighet att runda av yrkeslivet som någon slags yttersta åldersgräns uppåt, det kommer ju vara högre än vad det är idag. Det får man nog förmoda. Och den tidigaste uttagsåldern för allmän pension, den kommer troligen vara 66 eller 67 år. Så att lämna yrkeslivet före 65 år, det kommer nog vara mer eller mindre omöjligt skulle jag säga.
Om man inte sparar.
Exakt. Mm. Och sen får man nog förmoda att fler kommer kombinera arbete med pension under de sista yrkesåren. Fler än vad som gör det idag. Och det kan ju vara ett sätt att mäkta med ett längre arbetsliv för de, inte minst de har fysiskt och psykiskt krävande jobb.
Mm. Vad tror du då, Martin?
Ja, men vi ser ju också redan idag att ungefär var tredje 70-åring jobbar fortfarande på något sätt i någon utsträckning. Så att pensionsåldern är inte längre 65 som man tänker sig, utan många slutar tidigare men många fortsätter också jobba senare. Men när vi ställer frågan till den som är mitt i livet idag så är det nästan 2/3 som säger att man skulle vilja gå i pension tidigare än sin riktålder. Så jag tror här behöver man ju planera lite själv om man vill ge sig själv den förutsättningen. Om man kan ta ut sin allmänna pension på deltid till exempel, så det är ett bra sätt att ändå trappa ner i slutet. Och det vi ser många pensionärer ångrar, det är att man slutade helt, för det tycker man är, visar sig vara svårt. Man kanske vill trappa av istället, och det man också ångrar är att man tog ut sina pensioner för snabbt. Men sen så tror jag att yrkeslivet kommer att se annorlunda ut, att man kanske inte går i pension en gång, utan att vi kommer att se en utveckling där man går i pension flera gånger under livet. Man tar en paus när man är 30 eller en gång till när man är 40 och pausar när man är 50. Kanske för att omskola sig, man provar att bo utomlands ett år, man startar ett eget företag inom någonting man älskar. Och sen tar man sig tillbaka till arbetslivet och som kompromiss så är man beredd att jobba lite längre.
Vilka råd vill du ge den här generationen då, Martin? Hur ska de tänka kring sin privatekonomi och pensioner, kring bostäder och sparande, jobb och pluggande?
Det vi brukar tipsa om, oavsett ålder egentligen, det är att börja att spara ihop till en buffert först. Av de olika sparmål man kan tänka sig, så innan man går in på aktiemarknaden, innan man startar sitt privata pensionssparande. Tänk ungefär 2 månadslöner efter skatt. Det ger en grundtrygghet om något oförutsett händer. För de flesta unga, annars nummer 2 i prioriteringen, se till att ha en hemförsäkring. Oavsett om man hyr en bostad eller bor en bostadsrätt eller en villa, så ger det ett grundtrygghet liksom, som man behöver. Så att det är det sista man ska plocka bort om man har det tufft i sin ekonomi och måste prioritera.
Och sista frågan då, vilka är dina bästa pensionstips?
Men jag kanske har 4 om man får lov att ha det. Men kom ihåg att det här är liksom generella tips, så ta det inte som ett individuellt råd. Men nästan alla livets inkomster räknas. Så ju längre man jobbar, desto högre blir pensionen. Om man jobbar 1 år längre än sin riktålder, så kan man räkna att det ger ungefär 6-10% högre allmän pension. Så ett långt yrkesliv är viktigt. Nummer 2 då, om man är ung och får tjänstepension från jobbet, ett generellt tips, välj högre risk om man vågar och är beredd att det svänger lite mer under tiden. Så byt till en fondförsäkring, det kan som sagt ge i snitt 14% högre avkastning från då tjänstepensionen. 3, spara själv, inte då för att man måste, men för att det ger flexibilitet att kunna gå i pension tidigare än man annars kan. 500 kronor i månaden är bra att komma igång med, och det kan öka pensionen med ungefär 10% då månadsutbetalningarna. Sen kan man ju tänka till kring återbetalningsskydd. Om man lever ensam eller om ens familj inte har behov av pensionspengarna när man börjar bli gammal, väljer man bort återbetalningsskyddet i sin tjänstepension, så kan det ofta öka pensionen med de arvsvinster man får med ytterligare 10%. Så de här 4 grejerna kan då öka den framtida pensionen med uppåt 40%. Ganska enkla val. Och trots att det är ändå kanske ganska enkelt och generellt, så tror jag att många som lyssnar här känner att det här är ändå lite svårt. Så mitt avslutande tips är, ta hjälp. Du behöver inte vara expert på det här själv. Du behöver inte komma ihåg vad vi har sagt eller hur man ska göra. Alla banker har någonting som kallas för en omsorgsplikt, så att man är skyldig enligt lagen att ge det råd som är bäst för varje individ när man kommer i rådgivningen. Man får inte lov att sälja det som är dyrast eller ensidigt mest lönsamt för banken, utan det ska vara det som är bäst för kunden och konsumenten. Så man kan känna sig trygg generellt oavsett vilken bank man har eller rådgivare, att gå till den och få hjälp och säga, hjälp mig. Jag vill få en bättre pension. Hjälp mig göra det som är rätt utifrån hur min familj ser ut, hur mina drömmar är, de yrken eller försäkringar jag har haft i mitt liv.
Mm. Tack för 4 bra pensionstips. Och tack för ett väldigt trevligt samtal om Generation Z.
Tack själva.
Tack för att du kom hit.
Tack.
Då har vi kommit till dagens fråga, och den, Martin, du är kvar i studion, så att jag tror att du kommer få svar på den här också tillsammans med Dan. För den här frågan kommer från Helena, och hon funderar på hur hon bäst ska spara i de här tiderna med hög ränta. Är det ett ISK-konto då, där höga räntan då påverkar såklart ISK-kontot, eller amortering? Är det bra att få ner sina lån när bolåneräntan är så här hög, undrar hon, eller ska hon satsa på ett vanligt sparkonto? Vi börjar med Martin då.
Jag skulle säga så här, har man lyssnat på hela avsnittet, så igen, se till att först ha en buffert, så att innan man börjar att amortera eller spara mer, kom upp i det där 2 månadslöner efter skatt på ett sparkonto som man har åtkomst till om det oförutsedda händer. Och sen har man andra lån, vi har varit inne på konsumtionskrediter, blankolån, kortkrediter, betala av det först. Det är ofta högre räntor på det än på bolånet. Men därefter kan det vara aktuellt att fundera på, ska jag spara eller amortera? Och ja, räntan idag är ju högre för bolånet än vad vi har vant oss vid det senaste decenniet. Men den är ju också högre på ett sparkonto med ränta. Och tänk på att man får ju ränteavdrag för stora delar då av ränteutgifterna upp till ett visst takbelopp, men 30% av räntekostnaden får man tillbaka i deklarationen, och det gör ju att inte sällan blir faktiskt räntan på ett sparkonto bättre än effekten av att amortera för att få lägre räntekostnader. Men vågar man då ta lite högre risk, så historiskt sett så har aktiemarknaden generellt gett bäst avkastning. Så är man okej med att det svänger lite, så kan då ett fondsparande till exempel i en bred, billig global aktieindexfond vara effektivt om man vill då få störst avkastning för sina pengar.
Mm, och då inte ISK, utan då tänker du bara att man har ett fondsparande?
Nej, men man kan absolut, det beror på. En förväntad hög avkastning lämpar sig ju ofta då på ett investeringssparkonto som inte har några andra avgifter.
Just den här schablonskatten för investeringssparkonto eller ISK då, det är väldigt omtalat, men det är ju fortfarande attraktivt att spara i fonder som har så att säga någon slags avkastningsmöjlighet, alltså gärna 4% eller mer. Men har man räntesparande, då bör man ju styra blicken åt annat håll, eftersom den här skatteeffekten annars blir väldigt, väldigt påtaglig. Jag tänker att det är klokt att ha en kombination av olika sparanden, för att när det gäller bolån och sånt så finns det ju fördelar med att amortera ner sin skuld när man blir äldre och så, men om jag blir av med jobbet eller behöver det här utrymmet i min ekonomi, om det här sammanfaller, då kanske jag inte är kreditvärdig och då har jag liksom inget buffertsparande, och då kanske jag behöver någonting annat än amortering på just bolån. Så att en kombination av olika typer av sparanden kan vara bra för många.
Mm. Och där finns det också bra försäkringar som många kanske inte tänker på, att just i situationen när man har lånat till sin bostad så erbjuder de flesta banker och kreditinstitut bolåneskydd av någon form som både kan försäkra och täcka månadsutgifterna för ränta och amortering om man blir ofrivilligt sjuk eller arbetslös, men också livförsäkringar som gör att om man lever tillsammans med någon kan amortera bort en del av lånet och ha råd att bo kvar.
Mm, det är faktiskt jättebra. Så kolla upp det med era banker, skulle jag vilja säga. Och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Martin Björgell från Handelsbanken, Dan Adolfsson Björk och mig, Maria Eklund från Min Pension, som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen där du får bättre koll på dina pensioner. Och det är ju också då Min Pension som producerar den här podden, Min Pensionspodden. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Om du vill lyssna på tidigare avsnitt hittar du dem i kanaler där poddar finns. Om du söker på Min Pensionspodden så hittar du oss. Mitt tips är att du följer oss i din poddkanal, för då får du en påminnelse varje gång som vi släpper nytt. Du hittar oss på Spotify, YouTube, iTunes, SoundCloud, ja du vet, alla de där stora kanalerna. Om du har en fråga eller en idé på ämne som du vill att vi tar upp i ett kommande avsnitt, ja då kan du mejla oss på podd@minpension.se. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och dina pensioner till dess. Ha det jättebra. Hej!